Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Foten och handen är så anatomiskt extremt lika. Och här får ju skoindustrin säga vad de vill, för det här är ren fakta anatomi. Vi är ett resultat av tidig asymmetri. Men vi lever idag på hårda plana ytor. Uppskattningsvis rör du din fot kanske i 20% av sitt egentliga rörelsemönster och greppar minimalt. Och det är rätt intressant. Vi kan inte stå stilla på vår fot i 45 sekunder och blunda. Då trillar vi. Så stabila människan idag.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Hösten 2011 bestämde sig Anders Nordström för att säga upp sig från sin tjänst som vd på ett engelskt bolag. Han hade nu tillbringat många år inom modebranschen och insåg att han hade hamnat ur kurs. Så började han fundera på om han hade någon medfödd begåvning och insåg att han har ett unikt öga för en naturlig löprörelse, hur foten fungerar och vad man kan göra för att träna upp den. Han har kallats för Sveriges fotguru och brinner för att hjälpa människor tillbaka till en naturligare fot och därmed skadefri löpning. Det här ska bli spännande. Jag har hört så många människor tala sig varma om honom och säga att han verkligen borde gästa Maratonpodden. Så nu sitter han här i studion, Fot Anders Nordström. Varmt välkommen till Maratonpodden.
Tack så jättemycket.
Du gillar inte att bli kallad för Fot Anders.
Nej, det är mitt eget fel, för det är jag som hittat på det.
Du heter ju faktiskt Fot Anders på Instagram.
Ja, det är sant.
Ja. Och fotguru var inte heller någonting som du gillade jättemycket att bli kallad.
Nej.
Varför?
Nej, men alltså jag är ju en... jag är ju själv en sökare på många sätt. Och jag gillar inte att bli satt på piedestal på det sättet. Och jag är en av... jag lär mig hela tiden och jag är en av alla andra som inte egentligen kan och vet mer än någon annan. Jag har sett kanske mer än andra just när det kommer till fötter. Och som du sa inledningsvis, att jag upptäckte en begåvning kring rörelse som utgår från foten. Men det är ju inte, det kanske låter lite pretentiöst när jag säger det, men jag är egentligen bara en budbärare av hur naturen har menat saker och ting fungerar. Och jag tänker att vi kommer komma in på det en del idag när vi pratar.
Ja, och jag vill veta mer om din resa självklart, men nu när du bollar upp det så blir jag ju nyfiken på hur insåg du att du har ett naturligt öga för det här med rörelse? När upptäckte du det?
Jag upptäckte det när jag hade hjälpt kanske ett hundratal personer. Och så upptäckte jag att mycket av det som jag då hade gått och blivit utbildad i inom biomekanik och hur man skulle titta på löpning och löpskolning och sådana grejer funkade inte riktigt. Så jag började gå på ren magkänsla och petade lite andra grejer och insåg att det finns kanske en annan hierarkisk rörelsekedja i kroppen som ser annorlunda ut. Och sen i och med att jag kom in på det med foten så ändrades ju också agendan hur någonting ser ut. Och då förstod jag att det är skillnad på rörelse och rörelse. Och jag knäckte koden för mig själv då och såg att jag förstod skillnaden på rörelse och rörelse. Och då upptäckte jag att jag ser den skillnaden. Och det har jättemycket att göra med då skofrågan. Ja. Så det är egentligen så som jag upptäckte det.
Men jag blir nyfiken på vilken utbildning du gick där du då fick lära dig det här som du sen då insåg att det kanske inte allt stämmer.
Jag har ju sprungit i hela mitt liv själv. Mycket i skogen. Har en bakgrund inom orienteringen upp till jag var 16 år. Sen valde jag hockeyn. Gick inte kombinerad längre. Så jag har ju spelat hockey i 25 år plus. Men jag är väl en av få hockeyspelare som kanske gillar att springa. Så jag har alltid sprungit jättemycket och aldrig släppt löpningen. Även om löpningen då har varit primärt en grej för att bli bra i en annan sport. Jag kommer ju från sport- och modebranschen, så jag hade ju ingen liksom anatomisk kunskap på det sättet, fast jag sprang mycket själv. Så jag började googla runt och tittade och var inte så sugen på såna här helgkurser och sådär. Och då hade jag redan där funderat jättemycket på och kring löpning. Så jag hittade ingenting som jag tyckte var så superspännande. Så jag kommer faktiskt inte ihåg exakt jag fick tag på den här personen, men jag hittade en kille som heter Marcus Stålbom som är ja, han är ganska under radarn, men han är också nu kanske jag använder fel titlar här, men han har ju forskat väldigt mycket liksom i biomekanik och det, så att jag blev jättetaggad på honom, för han var mycket mer så här objektiv, upplevde jag det. Så jag tog kontakt med honom och sa att jag vill att du hjälper mig. Och han sa nej.
Jaha, varför då?
Nej, men han jobbar inte så.
Uh-huh.
Men jag tänkte på mig, shit, jag blev ännu mer taggad då när han sa nej.
Så att, motiverar han nejet?
Inte egentligen, vad jag minns. Det här är ju 10 år sedan nu.
Okay.
Så det var väl mer så bara att jag hade kanske en ganska offensiv approach, för jag ville ju det här så mycket. Så jag kanske skrämde honom, jag vet inte. Men vi pratade fram och tillbaka. Då bodde jag i Trosa. Och till slut så landade ändå det att vi bestämde att han åker ner till mig. Och helt enkelt hjälper mig att se på rörelse liksom rent ur då ett biomekaniskt perspektiv bortanför allting. Och ganska snabbt så insåg jag att detta handlar ju först och främst om kroppen. Bara kroppen. Sen får vi titta på produkter. Mm. Och då fick jag ju grunden i förståelsen där. Men sen så blev det ju mer och mer, i och med att jag valde en sån annan väg tidigt mot den traditionella löpindustrin, som man ändå faktiskt får säga det är när man utgår från foten, så blev det ganska snävt. Och jag har gått väldigt mycket min egen väg, har jag gjort.
Och sådana människor är ju alltid oerhört intressanta att prata med. Också väldigt intressant, det är ju att vi befinner oss faktiskt väldigt nära din tidigare arbetsplats.
Mm.
Eller hur? Mm. Som du sa här ute i receptionen. För du var ju vd då på ett engelskt modeföretag.
Mm.
Som vi kan ju säga vilket det var kanske.
Ja, det är inget hemligt. Jag var vd för den skandinaviska delen för Woolsey.
Ja, och då tänker man ju på ullplagg framförallt.
Mm. Mm. Korrekt.
Så du var vd där. Jag kan tänka mig att det var mycket arbete, stressigt.
Ja.
Ja.
Ja, nej men alltså det, jag gissar att du tänker på mitt liv innan jag började.
Ja, berätta om ditt liv, hur det var och, ja men precis.
Nej men, mitt första jobb var inom Intersport. Så att, och jag älskade det, det var superkul. Började på Intersport i Hässleholm. Gick vidare till Intersport i Kristianstad. Och det som var kul på den tiden med sportkedjorna, det var ju att vi hade en ägare som ägde flera butiker, så vi var ju som en liten minikedja. Så vi var ju involverade i allt. Så är det ju inte idag. Idag ägs ju allting centralt. Så att jag fick en fantastisk resa i att börja liksom ta hand om personal, inköp, hur funkar större butiker, budgetar, ekonomi. Jag hade ju läst ekonomi. Jag gick ekonomisk, men jag spelade ju bara hockey. Så att jag tog mig igenom skolan är helt otroligt. Så jag lärde mig allt det där liksom empiriskt i verkligheten.
Mm.
Blev 9 år in i Intersport. Lärde mig allt om skor, pronation, inlägg. Allt som
jag säger det här, och det ser ju inte ni, men Anders ler brett här. Ja.
Nej, men i det jag gör idag så är det är så otroligt viktig erfarenhet att jag har den bakgrunden.
Ja.
För jag kan den branschen. Jag vet exakt vad de gör och vad de inte gör. Jag vet exakt varför de pratar om vissa saker och inte vissa saker.
Och det här blir man ju väldigt nyfiken på när vi kastar upp det på det här sättet.
Ja.
Mm. Men vi kommer snart in på det.
Vi kommer in på det sen. En del har ju frågat så här nu när jag flyttar tillbaka till Kristianstad efter över 20 år.
För du
och
kommer från Kristianstad?
Nej, jag är från Hässleholm.
Du är från Hässleholm, ja.
Men bodde många år i Kristianstad. Och flyttade tillbaka nu med min familj till Kristianstad. En del frågar så här, om jag har flytt liksom. För jag har flyttat en hel del och sådär. Men jag, nej, det känner inte jag. Jag är jäkligt nyfiken. Och enormt envis person. Och jag tror inte, jag är nog absolut inte prestigelös, men jag lägger mig platt när jag ser att någonting, kan du överbevisa mig, så ger jag mig direkt. Men jag kan dra det väldigt långt fram tills jag ser att det här stämmer ju inte.
Menar du alltid livet
ja,
då?
Ja, jag är nog ganska mycket så.
När blev du överbevisad senast och la dig platt?
Vet inte.
Jag misstänkte det. Okej,
okay, men ja.
Har man bra argument så kan du.
Ja, absolut. Och jag älskar liksom och en av mina styrkor tror jag att, och där kan jag bli missförstådd ibland, för jag tar inte det personligt, men jag kan bli väldigt engagerad i diskussioner. Men för mig är det verkligen inte personligt, det är sakfrågan. Mm. Men det kan lätt bli fel.
Och kanske som han Marcus Stålbom kände då? När...
kanske, han kanske lyssnar på det här och undrar, vad fasen säger han för någonting. Nej. Mm. Nej, men sen, så jag längtade iväg, så jag flyttade till Göteborg. Och hamnade av en slump i modebranschen egentligen. Detta var ju precis när sport, innan var ju sportbutikerna liksom ventilgummi och skidor och bindningar, det var meck och så här. Sen blev det ju mer och mer mode in i sporten. Och det innebar att jag då som jobbade med inköp för de här butikerna hade ju lärt känna många säljare i den branschen och alltså i modebranschen. Och då var inte steget så långt till att det blev ett jobb inom modebranschen. Och det gick bra. Så att jag gjorde en liten resa inom den världen. Jobbade på lite olika varumärken. Jobbat för ett finskt företag, norskt företag, danskt, engelskt sen då, svenskt. Jobbat i olika konstellationer, börsbolag, familjeägda företag. Mm. Provat mycket olika grejer. Jobbade flera år inom AC Company som du kanske känner till. En koncern som inte som koncern finns idag, men de ägde ju Malin Berger och Peak Performance, Cottonfield, Tiger. Så jag gjorde flera år som försäljningschef för ett varumärke som heter Cottonfield.
Men vad var det som skavde då? Som gjorde att du kände att det här är inte riktigt för mig?
Nej, men det var faktiskt en tydlig grej när vi var nere i Köpenhamn på en stor kick-off eller någon form av kick-off där vi gjorde fantastiska resultat. Vi växte kopiöst och vi hade det alltså materiellt extremt bra. Men jag hade hela tiden lite längtan tillbaka till naturen och låg i en ganska djup, så här efter kan jag se, ganska stor konflikt med mig själv. Och så kommer jag ihåg att vi skulle fatta ett beslut och jag hade den rollen, jag var en del av den ledningsgruppen där, och vi var tvungna att flytta produktion av vår största artikel. Och då visste jag ju att den här fabriken vi flyttade här till är inte bra. Mm. Alltså arbetsförhållanden. Och
det var inte i Sverige?
Nej, herregud. Nej. Nej, men det började, vi började liksom talla på det som var själen i det varumärket. Och jag kommer ihåg att jag diskuterade mycket med min chef, där, alltså den globala chefen. Och jag sa, det här funkar fan inte för mig. Och allt det där var ju bara för att plisa aktiemarknaden. Och sen så av en slump så blev jag inbjuden till en föreläsning här i Stockholm där man fick komma om man hade representerat olika länder eller jobbat för olika skandinaviska länder för att lyssna om kulturgrejerna. Och den föreläsaren, han var ganska frank, så han sa att ni sitter här alla ni och framgångsrika, nästan bara män då i den åldern jag var i då, och är liksom fat and happy. Men ni kommer inte vara några hjältar för kommande generation.
Ja, det var väldigt frankt.
Ja, han var jätteprovokativ. Ja. Det handlade om då att vi kan inte hålla på så här längre för vi förstör jorden. Och då visste jag ju någonstans att där slog en sträng an i mig. Jag hade precis blivit småbarnspappa själv, reste jättemycket, stressade, satt mycket framför datorn och så vidare. Nu slår jag ihop allt det här i en stor klump, men det var ju liksom så allting blev. Och där hände någonting i mig. Som, du vet ibland, Petra, när du kommer till någon sån här, när du inte kan backa. Har du varit med om det någon gång?
Ja, kan ju vara till exempel när jag gled in på löpning, fast jag egentligen avskydde löpning. Så ja. Var det ju ändå som att någon vill säga mig någonting. Och då kanske jag ska agera på det. Så att, kanske någonting åt det hållet.
Ja. Nej, men jag fick en insikt, tror jag.
Ja.
Ibland så bara, nej men jag... Och det var likadant med foten när jag fick kunskap om den sen. Att nej, jag kan inte vara i det här. Det funkar inte.
Så när du kände det där, att det här funkar inte, det var innan du började intressera dig för foten?
Nej, när jag slutade, jag förstår att det kan bli svårt att hänga med kronologiskt här, men min fru är från Stockholm och vi flyttade från Göteborg till Stockholm. Eller jag flyttade in hos henne. I den vevan så var precis när jag la av med hockeyn, jag hade otroligt mycket problem med min höft. Och jag tränar ju massor. Jag tänkte så att ja, men det är hockeyn, smällar och slag och alltihopa som har gjort det där. Men sen ändå så kände jag liksom, jag sprang runt här i Stockholm och tittade i skyltfönstren och kände inte igen min egen kropp i silhuett. Alltså ska det se ut så här. För min bild var att jag var lätt och smidig och spänstig löp.
Men så såg du inte ut då?
Nej, det gjorde jag inte, kan jag säga. Och jag gick till alla möjliga professioner som vi gör. Vi söker ju när vi har problem. Det ligger ju i vår natur. Och är något viktigt för en som är beredd att göra mycket för att bli smärt- och skadefri. Så att jag vet inte hur många naprapater, kiropraktorer, allting jag gick till, vilket också jag fick mycket hjälp. Men det släppte liksom aldrig riktigt. Och sen så fick jag av en granne där jag bodde, vi bodde på Sibyllgatan, tips om en äldre kvinna och som jobbade med fötter. Som var pensionerad, gammal fysio. Hon lever tyvärr inte längre, vet jag. Och jag tänkte bara, shit, det var konstigt. Jag hade ju inte ens tänkt på foten. Så jag bokade henne i alla fall och gick, och hon fick komma hem till henne ungefär som jag kom hit nu. Och hej, hej. Så. Du vet, ibland möter du människor och du bara ser ju att det här är en människa jag ska lyssna på. Och hon var sån. Ganska liten men ändå som power-människa. Så jag fick ta av mig skor och strumpor och så började hon enkelt testa mina fötter. Och jag kunde inte göra någonting. Vad hon bad mig att göra.
Vad till exempel? Minns du någonting?
Nej, men superenkla saker. Ja. Stå på ett ben och blunda. Ja. Röra på mina tår. Ja. Jätteenkla saker. Och så förklarade hon liksom att hur foten är menad att fungera. Hur ser egentligen formen ut på en naturlig fot? Hur mycket muskler har vi i foten? Och jag bara, muskler? För jag älskar ju elitidrott.
Ja.
Sen har jag en stor filosofisk sida av mig också. Men jag kom in på foten rent ur prestation. Det var så jag fick kontakt med foten. Och när hon sa då, oj, hur mycket muskler, antal muskler som finns i foten, hur stor procentuell del det är. Det är någonstans runt 25% av kroppens antal muskler finns ju i foten.
Oj,
ja.
En fjärdedel?
Ja, det är lite hur man räknar muskler.
Ja.
För det, men ungefär, alltså en väldigt stor del av kroppens antal muskler finns i foten.
Det är mycket med tanke på hur stora fötterna är då, jämfört med resten av kroppen.
Exakt. Ja. Och de har ju inte mamma natur slängt av en anledning för att de blev över. Och när hon då förklarade det, och jag gick igång på det, och så efter hon hade testat mig så sa hon typ så här, ja men jag skulle uppskatta ungefär att dina muskler ligger ungefär på en kapacitet på kanske 30-40% av vad de borde vara. Och då började jag ju tänka på comeback i hockeyn igen och massa grejer. Shit, jag fattade att det var min grund och det förklarade jättemycket saker. Så på den vägen var det. Och detta var ju då 2003-2004. Så jag började springa runt barfota nere på Östermans IP i det här konstgräset. Och hon var ju inte alls lika frank som jag är med de jag jobbar med. Så hon sa bara, var på din fot, träna barfota och spring på den.
Okej.
Okay. Ja, det var vad hon sa till mig då. Och då jobbade jag ju fortfarande kvar sen i modebranschen, men det var då som jag började jobba med min fot.
Så du gav dig iväg dit till Östermalms IP och sprang med någon slags plan? Eller bara,
nej.
Nej?
hon var så här, träna barfota, spring, ta det lugnt, men du måste komma tillbaka på fötter.
Ja.
Och för mig var det också så här, tillbaka på fötter. Jag tänkte direkt på livet också. Liksom.
Ja, just det. Ja, precis. Det blir ju... Ja,
för mig, där hon träffade mig, liksom, jag hade ju redan då börjat fundera på saker. Så
det betyder någonting mer än bara dina fysiska fötter?
Ja, jättemycket mer. Så get back on feet.
Men samtidigt så hade ju du då, innan du träffade henne, troligtvis inte aktiverat dina fötter speciellt mycket.
Ingenting.
Så vad hände när du började springa på gräsmattan
där? Jag fick skitont.
Ja, ja, förstår
jag. Jag blev
det.
Skitirriterad på henne först.
Ja.
Så jag gick tillbaka till henne och sa, det här jävla, liksom, det är ju helt värdelöst det här. Det är ju värre. Ja, men så, du kan ju träning. Ja, det är därför jag är här. Jag är ännu mer sändig. Nej, du är bara klen. Så.
Jaha, oj, hon var.
Ja, jag såg bara.
Riktigt så rakt på.
Hon var ju, hon behövde inte linda in någonting.
Okej.
Okay. Så hon var, nej men du är ju bara klen. Det är som om du går och tränar annan styrketräning, så du klarar inte belastningen. Så nu får du välja, antingen tränar du upp den, eller så håller du på som du gör innan med inlägg och alltså superstabila grejer och hit och dit. Du kommer bara bli sämre.
Där har man ju, jag tycker fortfarande att jag hör att man ska ha inlägg.
Ja, ja.
Jag får frågor från följare som undrar om inlägg.
Ja, ja. Nej, men det har ju helt spårat ur. Ja. Det kan jag berätta sen.
Det kan vi berätta sen, okej. Okay. Ja. I alla fall, du fick höra att du var klen.
Ja, du har gått över gränsen, du pallar inte belastningen. Och hon fick ju göra metafor för mig. Om du går ner och kör benböj på gymmet, efter, liksom, om du slänger på 150 kilo och du inte har tränat på 3 månader, du skulle lägga och liksom, nej, jag fattar ju det. Mm, så. Och då liksom, för jag tänkte inte så om foten, för den hade jag ju skor på. Jag såg inte foten som en viktig kroppsdel att träna. För mig var den helt bortglömd.
Men du tränade foten då, gissar jag?
Ja, jag fortsatte.
Du labbade lite grann då med dig själv, för du hade inget riktigt upplägg. Du fick ingenting från henne, utan...
Hon sa bara, spring på din fot.
Ja.
Men spring inte för mycket typ. Så jag med min personlighet drog ju på ju.
Elitidrottar Anders där. Mm. Ja. Ja, precis. Jag poddade ju med Malin Evelöv och hon säger ju att hon befinner sig mycket i ytterkant. Så att säger någon att hon ska göra någonting, då gör hon det extremt mycket så att det nästan blir värre.
Mm.
Ja. Men du hittade någon slags formel där till slut då?
Ja, men jag knatade på det. Jag tyckte det var urtöntigt. Vi hoppas ingen skulle se mig när jag var där nere, för det var ju inte liksom barfota. Det var så här konstigt.
Så du var helt barfota förresten? Inte barfota skor?
Nej, barfota.
Ja. Mm.
Men sen fattade jag fick ju backa jättemycket. Så jag fick ju börja gå bara omkring där nere.
Mm.
Men efter typ så här slut på sommaren så började ändå släppa. Och jag kunde springa kanske 2-3 minuter utan att jag...
Men då, och då hade du modifierat ditt löpsteg, för det blir ju väl annorlunda när du springer barfota jämfört med löparskor.
Mm.
Så att du hittade hur du skulle...
Det gör alla.
Ja. Är det lätt?
Det är individuellt. Det beror sig helt på. Alla människor har ju väldigt olika kroppskompetens. Relation till sin kropp.
Ja. Du måste fråga sig, dina fötter, vad hände med dem när du tränade där på gräset? Så kunde du se någonting vad som hände? Ja,
ja.
Berätta.
Det finns en lite mer så svårmätbar grej som är mer, du vet, när någon ser vital ut. De börjar ju se vital ut.
Ja,
alltså hälsosamma, det är svårdefinierat. Men jag blev av med hårda, liksom, jag hade problem med hårda hälar. Jag började försvinna. Framförallt så hade jag ju hallux, valgus, ordentligt på väg på vänsterfoten. Och den, efter... ett tag då, började ju räta upp sig. Så det var därför jag började få problem, för jag började få tillbaka muskler i fötterna. Och det är muskler som håller skelettet på plats. Och när jag började få tillbaka muskler så började de ju dra, alltså korrigera tillbaka så som det är meningen att de ska vara, vinkeln på framförallt stortån. Och då blev ju konflikten.
Vilken var?
Nej, men jag fick ju inte plats i skolan.
Nej, okej, när fötterna liksom
de bredde ut sig, de ändrade i formen. Det är, alltså man pratar om base of support. Och det finns, så funkar alla tassar, hovar, klövar. Allt här på moder jord.
Jag tänker det är så långt ifrån den här, du vet, bilden man hittar när man googlar på fot på så här, någon bildbank. Och så får man upp någon sån här elegant, väldigt smal fot som inte har några senor eller någonting.
Mm.
Och någon liten blomma mellan tårna kanske.
Kunskapen om den ursprungliga naturliga foten är extremt begränsad.
Ja, för det, visuellt så kanske inte många tycker att den är speciellt... snygg.
Nej.
Nej. Men den är funktionell.
Ja, men det är också vad vi är vana att se.
Ja, absolut.
Jag tycker det ser bedrövligt ut med normala fötter idag.
Jag vill ju att vi ska ta oss mot det här som jag är så nyfiken på. Det här som du har sett i, liksom i, med inlägg och löparskobranschen och liksom varför det inte är bra. Liksom, kan vi röra oss åt det hållet?
Absolut.
På något sätt?
Nu öppnar du Pandora sen.
Ja, för det är ju någonting som, det känns som än idag 2021 så vet inte folk riktigt.
Så är det.
Mm. Kan du rätta ut våra frågetecken?
Jag utmanar er nu och om ni kan se er själva mer som ett djur. Och en del tycker det låter jätteflummigt och en del bara, inga problem. Vad jag menar är att vi behöver göra skillnad på mänskliga uppfinningar och inte mänskliga uppfinningar. Foten är inte en mänsklig uppfinning, skor är. Och jag älskar skor. Jag har alltid älskat skor. Skillnaden är ju om vi lär oss och studerar hur en fot ser ut och fungerar som att få röra sig fritt utan yttre begränsningar i asymmetri, alltså också i natur. Så vi formas ju av det vi gör. Så när den får vara fri och utsättas för gravitation, belastningar, krafter, så får du ett resultat. Gör du inte det får du ett annat resultat. Man säger så här, ibland så får ju vi som jobbar med fötter så här bli ifrågasatta och med kanske all rätt, för vi är dåliga på att förklara just det här. Vi behöver prata om skillnad mellan norm och naturlig. Det är lätt att ta det där hållet. Och bara för att någonting är normalt så betyder det inte att det är naturligt. Och då måste man också definiera vad menar vi med naturligt då? För att allt naturligt är inte bra. Käka flugsvamp är ju sådär. Men det är flugsvampen är naturlig. Ja. Så att vi behöver förstå den skillnaden. Och den är svår att förklara så här i ord. Den är lättare att visa visuellt. Men när du får tillbaks muskulatur och du får tillbaks formen på foten så ändras hela agendan. Och tar du inte utgångspunkt ur en naturlig fot så får du en produkt som ser ut som det vi har idag. Vi pratar ju inte fötter på det sättet. Men i löpskoindustrin.
Men hur har löpskon uppstått då, så som den ser ut? Om den nu inte är alls...
Ja, och det här är också en jätte... Vi som är i den här bubblan och lever i den här tiden, vi inte, alltså man måste förstå skons historia också.
Ja.
Och det här är superspännande. För att göra en lång historia kort, den äldsta sko man har hittat mig vetligen är cirka 10 000 år gammal. Man har hittat den borta i Ohio i USA. Det som är coolt med dem det är att tittar du på vad det naturfolk har idag så ser de exakt likadana ut.
Mm-hmm. Hur såg den ut då, den första skon?
Ja, men det ser ut egentligen som en sandal som är tovad. Tänk lite så här, skeppsrep ser det ut som den färgen. Och sen är det är egentligen en sandal som till viss del är fashion även idag, alltså, som du knöt och sådär. Svårt att förklara, men jag hoppas jag förmedlar bilden ändå. För de höll inte på med fashion. Det var bara funktion.
Mm.
Och det är det som är så intressant idag. Löpindustrin idag, man pratar i funktionella termer. Men det är ju bara fashion. I princip. Mm. Och hitta på vetenskap. Så där blir det ju märkligt. Och när du då studerar mer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. För det måste man också bena ut. Det är viktigt att man benar ut det här. För ofta så hamnar man alldeles för långt in i diskussionen redan från början. Så vi måste börja från början. Alltså, vad är skillnaden på vetenskap och naturvetenskap? Naturvetenskap är ju mycket mer betraktande, studerande, mer ödmjuk faktiskt, av hur naturen har menat att det ska se ut och fungera. Och studerar man det så ändras agendan. Och då ser man ju också ganska snabbt att det här är inte kompatibelt med det som vi har på fötterna. Är du med? Mm.
Ja, jag sitter och tänker parallellt här när du pratar och jag tänker på det här, liksom den estetiska aspekten som ju har intresserat människan väl i stort sett genom, alltså människan började existera. Att vi vill vara fina och attraktiva. Och jag tänker att det går väl igen även i hur skor ser ut. Att om vill man känna sig fin så tar man inte på sig en ful sko.
Nej.
Eller går runt barfota. Varför nu det har blivit så fult? Men det är väl för att infrastrukturen ser ut som den gör i det moderna samhället.
Ja, men alltså därför, om vi då backar och pratar lite om skons historia så är det ju också intressant hur kom klacken till. Det är ju, debatterar
ja,
man.
Hur,
ja, den ja. Historien som jag har fått berätta, eller den kunskap jag har fått till mig, så handlade mycket om när den vita mannen inte kunde rida barbacka.
Mm-hmm.
Så att behövde den på hästen.
Ah, okej. Okay. För att hålla kvar på hästen.
en mänsklig uppfinning, så behöver en annan mänsklig uppfinning.
Ja, just det.
Saker och ting uppstår av en anledning. Så att då är vi åter där igen. Vad hittar människan på för någonting? Och vad vänjer vi oss vid? Och vad blir en sanning?
Mm.
Och vad är snyggt? Vad är fult? Det är ju subjektivt. Vi lär ju oss av de grejerna också. Vi kan lära oss jättemycket saker och stå ut med massa saker. Jag förstod ju idag i efterhand, så jag hade ju bara lärt mig att stå ut i vissa skor. För nu när jag liksom, jag hade inte förstått skillnaden på det.
Tänk att det finns taxiskor.
Va?
En skor där du bara, som du bara kan åka taxi i. För de är så fruktansvärt osköna att gå i.
Ja.
Ja. Eller sitta på en barstol, det ser snygg ut.
Ja.
Ja.
Mm. Nej, men så det är klart att vi har fashion, det är klart att vi vill vara fina, men det är ju vem avgör vad som är fult och vad som är snyggt. Och, men om vi pratar om skoindustrin, eller tittar man på den första maratonskon, som mig vet är en bild från 53, den ser ju ut ungefär som de skorna som jag har på mig idag.
Ja, men just det.
Alltså typ en barefoot-sko.
Ja, precis.
Ja. Ja. Och sen så såg de ut så också på 60-talet. En bit in på 70-talet. Sen kunde du bli proffs typ. Och då kom... Alltså man måste förstå sälj och marknad i det här. Mm. Det är så viktigt att ha med den parametern utan att låta liksom skeptisk eller cynisk på något sätt.
Så. Men får jag fråga en sak? Alltså, skulle med rätt träning och tillräckligt liksom, funktionella fötter, skulle Kipchoge kunna springa sub 2 utan de här
Vaporfly?
Ja.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Den skon är ju någonting annat, för att alltså, det som finns ett stort missförstånd är ju väldigt dämpade skor. Till exempel är att folk tror ju att det finns en rebound-effekt i dem. Det är ju precis fel. Du har ju svårare att hålla frekvens i den skon som du har på dig idag än den skon jag har på mig. Men det som har hänt med Vaporfly, det är att där har man ju faktiskt satt in en trampolin. Det är som att du skulle få 25% mer spänst i dina senor.
Mm.
Så att det är klart, alltså, det är ju jättebränsle i skon. Och det är därför den är så omdebatterad också, om den är det okej.
Okay? Mm.
Och jag tycker ändå på ett sätt att det där är coolt, för att vi ska alltid utveckla saker och vi vill ju hela tiden optimera och göra det bättre och sådär, och så att jag har inget problem med det. Och sen måste man också göra skillnad, det där är ju elitverksamhet. De maxar ju allt vad de kan för att klara vissa tider och prestationer. Jag pratar ju om det också, men jag pratar ju definitivt minst lika mycket om hälsa. Jag ser ju vad som händer med sådana som vanliga motionärer, människor som bara vill må bra när fötterna går sönder.
Vad är det som händer?
Nej, men alltså det är ingen lek. För det är alltså varje människa, det vet du själv, när du har ont och det skadar, alltså vi inte funkar. Vi mår ju inte så bra. Det blir en stressfaktor i kroppen och det handlar ju inte bara om det här att man inte kan ut och ta bilder och visa hur du, alltså vad man gör, utan det sitter djupt i oss. Så jag pratar ju mycket om evolutionen också, och där får jag ju ibland höra så här att ja, men kom igen och Anders, till 2021 liksom, det har hänt saker. Ja, men evolution går inte så fort.
Nej, det är ju sant.
Det tar sjukt lång tid.
Ja.
Så att det är liksom, vi är exakt samma som de som knatade runt för flera tiotusentals år sedan. Och så vi är ju klädda som julgranar med produkter idag som inte tar utgångspunkt i hur kroppen, alltså hur mänsklighet förstärker den här mänsklighet eller begränsar den mänsklighet. Så det, vi måste tillbaks ända dit, för annars är det lätt att man springer fel i diskussionen kring huruvida en sko gör det eller inte gör det. Så som svar på din fråga, nej, det tror jag inte. Men jag tror att hade han och de som är där uppe haft starkare fötter, så har de sprungit ännu fortare i den skon.
Okej, okay, men inte i en vanlig sko, alltså som inte är med trampolin?
Nej, det hade de ju inte gjort.
Nej. Varför tränar de inte mer fotstyrka då? Om de hade sprungit fortare?
The million dollar question.
Ja, men du har inte erbjudit dina tjänster?
Nej.
Svenska elitlöpare som kämpar för att nå den här SOK-gränsen kanske skulle vara intresserade av din hjälp.
Nu ska jag vara helt ärlig.
Ja, det gillar vi.
De kan ofta inte.
Varför?
För skorna de har går i konflikt med vad som händer med foten när den utvecklas. Jag jobbar bland annat nu med en sån landslagslöpare som börjar få problem. Med sin skospån. Alltså, på grund av det.
Ja, för personen är tvungen att ha skor från sin sponsor.
Som inte är kompatibla när foten bör utvecklas. Tillbaka till så som den ska fungera egentligen. Det handlar om hela kraftlinjen i stortåns riktning. Tåboxen är ju Du sa till mig när jag kom, ah, det känns som en...
Ja, men jag har ju ett par Altra på mig nu, ja, som är väldigt breda i tåboxen.
Ja, de är ju formade så som du är född.
Ja, alltså jämfört med mina andra löparskor så är de ju definitivt, ja, mycket bredare. Ja.
Och i samma sekund som poletten trillar ner på varför stortåns riktning är så viktig för balansen upp i alltså hela den kinetiska rörelsekedjan, hela din knäposition, hela höftpositionen. Det är liksom vissa saker. Ibland får jag så här, du är så svart eller vit eller liksom allt är inte så svart eller vit. Men det är inte en grå skala kring det. Att kröka stortåleden, det är ungefär som att kröka ryggfenan på en fisk och inte fatta att den inte simmar rakt.
Men berätta mer om stortån, alltså hur, eller alltså stort, liksom, vad har den för funktion i?
Stortåns, det är det här det blev så fel också, för när jag var på Intersport då och blev utbildad och åkte till Gävle 1989, första utbildningarna inom pronation, det absolut mest missförstådda ämnet som finns. Vi ska ju pronera, alla pronerar, men vi ska inte kollapsa i foten. Men det är två, nej, helt olika saker. Så det man, ja, egentligen menar med när man säger, ja, jag pronerar, ja, du kollapsar kanske i fotens
vinkel. Vad är skillnaden på att pronera och kollapsa?
Ja, men pronera, du vill supination utåt, pronation inåt. När vi tar ett steg så supinerar alla. När du går så sätter du allt i utsidan på hälen. Och sen har du en linje som går rakt över fotryggen ut mot stortån. Det är liksom det vi kallar kraftlinjen. Och kröker du då stortålinjen, är du med? Ser, ja, du bilden,
ja,
framför,
ja,
dig?
Ja, jag förstår. Ja.
Så tappar du hela det som kallas då bland annat base of support. Och krafterna, istället för att krafterna skjuter ut, så skjuter de in. Mm. Och du tappar hela fotens position. Och det blir en kollaps. Det var ju det bland annat som hände på mig, varför jag hade höftproblem. Så det spelar ingen roll hur mycket bål jag tränar, hur mycket rumpa jag tränade och core och alltihopa. För den hävstångseffekten som händer när du kröker stortåleden, du är rökt redan från början.
Hur tycker du man ska tänka? Alltså om jag har på mig ett par, de här Altra-skorna som jag har här, som jag springer en hel del i. Tänker du på något speciellt?
Nej, du behöver inte tänka alls. Nej. Hela du driver dit helt naturligt.
Jaha, för jag tänkte så här att innan jag har fattat liksom, så kanske jag måste tänka för att bana in någonting i nervbanorna. Nej,
det här
så.
Systemet har alla.
Okej.
Okay. Det som du däremot, så att du går, att du rör dig dit, det gör du automatiskt när du springer. Men sen är det ju många då som inte har en stortå som de litar på. Vilket har gjort att vi har börjat använda utsidan på foten. För det är här som är så coolt, hur kroppen har inrättat det här. Vi har ju två olika nervsystem. Och det finns något som heter proprioception, som betyder kroppens förståelse, hjärnans förståelse för kroppens position utan att vi lägger oss i det, typ. Du behöver inte tänka på att du ska andas, blinka, du sitter och nickar nu. Jag tror, alltså, skulle vi tänka på allt sånt, nej, så skulle vi ju braka ihop.
Ja.
Detta är också kopplat till det, i att hjärnan, har du liksom olika, har du en skada bör du kompensera. Du bör röra dig på ett annat sätt, för vi vill inte ont. Så om det är så att du har en svag fot, en korrigerad stortåled, så kommer du med all sannolikhet börja använda utsidan på foten, den svaga delen på foten. Och där kan finnas en problematik då, att det är därför inte ibland folk bara kan springa och köpa skor som egentligen då låter dig röra dig som du ska, för att du har börjat använda andra delar av foten. Och när du då helt plötsligt får tillgång till den delen så kan du få ont. Men det betyder ju inte att man inte ska träna upp det.
Ja, det är svårt att förstå. Det kanske går emot vad man, alltså, ja, förståndet då, att man ska fortsätta, fast som du hade där när du sprang barfota och hade ont. Och fysion sa åt dig att du skulle fortsätta. Men kan inte du då, alltså jag försöker förstå, varför finns det fortfarande skoinlägg och löparskor för med pronationskilar och hej och hå?
Varför det finns?
Ja, alltså om det är så...
Pengar.
Det är väl inte bara du som pratar om det här?
Nej, men vi är alldeles för få.
Ja.
Och alldeles för få. Men sen tror jag har hållit på med det i 10 år nu. Det händer otroligt mycket bra nu. Det går ganska fort nu.
Och sen måste jag också fråga en grej till. Vi var ju inne på Vaporfly nyss. Och vi har ju Alphafly också. Och alla andra skofabrikörer har ju börjat göra Coldfiber. Ja. Och om motionärer som får på sig de här skorna... jag hör ju till dem. Jag känner ju direkt att även jag... får ju en snabbare löpning med dem. Och då är det ju svårt att motivera sig själv att sätta på sig andra skor som kanske är bättre för mina fötter. men som jag springer långsammare i.
Mm. Och det beror på vad syftet är med din löpning.
Ja, men jag vet. Men jag vet. Mm. Alltså man men vill, det är skönt att känna sig snabb också.
Absolut, men det är därför doping funkar. För dem. Ja, nej, men det är ju en produktdoping.
Ja, men alltså, förstår du hur...
Ja, jag fattar, liksom. Absolut. Och det, jag köper det. Alltså jag, det är helt logiskt. Men så här, från mitt perspektiv då, som jobbar med människor då, som kommer nästan 99% så har de ett problem.
Ja.
Det är väldigt få som kommer bara med liksom fix och bara ska bli bättre, bättre, bättre. De flesta har ont.
Mm.
Och det jag ser nu som är liksom en konsekvens av den skon, nu kommer ju skadorna på dem. För det som händer, det är att det är som att du springer fortare med hjälp av en produkt. Ju fortare du springer, ju mer kraft utsätts du för. Och egentligen klarar du inte den kraften.
Nej, det är som att ta en värktablett och gå ut och springa intervaller.
Ja, typ. Alltså, är du med?
Ja,
ju fortare du springer,
ja.
Det är som att du har tränat plyometrisk styrka med mig i ett år och blivit otroligt mycket starkare. Alltså, du har mycket mer tryck i spänst i kroppen. Men egentligen har du inte det. För du kommer inte upp där i den farten egentligen. Och det måste man förstå, att det är en mänsklig uppfinning som har ett syfte, som gör någonting som sen kostar. För att du klarar inte den kraften.
Vilka
som fartökning. Jättemycket hamstringproblem kommer.
Av baksida lår. Mm.
För du hinner inte med i ditt löphjul.
Mm-hmm. Det här är så intressant. Men alltså...
Gud, så det här är ju alltså vi har så bråttom idag med att fatta beslut och dra slutsatser. Så jag ville bara säga det tillbaks till den, att förstå vad som hände, som svar på din fråga om det där, varför pronation och alltihopa där finns. Mm. 89 så åkte vi till Gävle och blev utbildade inom det. Och man, då tog man en, egentligen en barefoot-doja fast med 2 centimeter EVA. Drog ett streck på hälen, upp på löpandet, ser ni att ni pronerar. Ja, det ska vi inte. Nej. Kolla här, när vi tar upp ett par såna här stabila skor från det här märket, ser ni att det blir helt rakt. Och det skulle då vara rätt. För det är extremt tacksamt för alla pronerar. Så vi förstärkte ju pronationslinjen brutalt när du plockar upp den på ett par superdämpade skor. Alltså då som testskor. Och sen så tar du då en sko med jättepronationsstöd och så blir hälkappan då per definition rak. Vilket då skulle vara det rätta.
Men det är inte också så att man liksom får för sig att raka linjer och symmetri liksom är någonting som man ska sträva mot?
Det ska vi ju absolut inte göra.
Nej.
Kroppen söker ju symmetri, men vi behöver ju vara i asymmetri.
Varför då?
Det är där du blir stark. Vi lever idag på hårda plana ytor. Vi rör, om jag skulle börja jobba med dina fötter så kommer jag ju se en fot som troligtvis, nu kanske är ute på djupt vatten, är lite barfota ute i naturen.
Ja, gud ja.
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 När du blir medveten om hela fotens egentliga rörelsemönster, att den är byggd för att vi är ett greppande djur. Våra fötter vill ju greppa. Du ska vara greppstark. Vi är inte greppstarka i fötterna. På grund av att vi alltid är på hårda plana ytor och i skor som går upp så här, som kallas toe spring.
Ja.
Så att våra fötter, folk är ju så otroligt omedvetna om hur klena fötter de har och svaga vader. Precis på samma sätt som om jag är handstark så rör sig musklerna i min underarm.
Mm.
För att jag greppar min hand. Foten och handen är så anatomiskt extremt lika. Och här får ju skoindustrin säga vad de vill. För det här är ren fakta anatomi. Hur det, alltså hur vi fungerar och ser ut. För att vi är ett resultat av asymmetri. Tidig asymmetri. Men vi lever idag på hårda plana ytor. Vilket gör att uppskattningsvis så rör du din fot kanske i 20% av sitt egentliga rörelsemönster och greppar minimalt.
Men den moderna människan då som har levt på hårda underlag och plana underlag, det är väl inte så enkelt att man bara kan ta av sig skorna och börja gå barfota på det här hårda. Jag menar, när barfotatrenden var som störst för några år sedan, då såg jag folk som sprang runt Kungsholmen där jag bor på asfalt barfota.
Helt värdelöst.
Eller med barfotaskor.
Ja, helt värdelöst.
Och jag kände bara aj. Ja.
Det är väldigt få som, det finns egentligen ingenting att sträva efter att göra det, för att vi är ändå inte byggda för att vara på det materialet. Eller underlaget. Mm. Hade du och jag hängt en hel sommar ute på en skärgårdsö barfota, så hade du inte fått ont fötterna. Vi älskar hårda grejer och vi hatar det plana.
Jag blir ju nyfiken på hur din metod ser ut. Alltså vad får man lära sig om man kommer till dig? Och vad är det för övningar?
Ja, men jag har ett sätt att testa. Jag har gjort ungefär, nu vet jag inte, 5-6 tusen individuella analyser kanske på människor. Så jag har sett en big bite.
Och hur gör du de här analyserna?
Nej, men jätteenkelt är det. Jag testar din kontakt mellan hjärnan och foten. Alltså, var kan du röra dina stortår? Har du kontakt med det som vi kallar ditt ankare? Kan du styra din stortå? Kan du greppa med den? Vilken position har den? Så jag kollar ju, dels kollar jag kontakten mellan hjärnan och foten. Sen så kollar jag såklart formen på foten. För den är så otroligt viktig. Och sen så hur stark du är i fötterna. Och det har jag olika sätt att testa på. Det är skitsvårt att förklara så här.
Ja, ja.
I och med att det behöver jag ha bilder på.
Just det.
Typ. Och i det så finns det en form av hierarkisk ordning. Vad styr vad? Har du till exempel inte strömmen på, alltså har du ingen kontakt med din fot, så ska man ju vara försiktig med att börja sätta dig i tuff styrketräning innan du har liksom en viss rörelsekontakt. Så det gäller hela kroppen.
Mm.
Alla som kan någonting om träning, det är ingen skillnad.
Styrketräning menar du för hela kroppen?
Alltså det är en kroppsdel detta också. Muskler, senor, nerver, det är ingen skillnad. Det är bara att vi inte är vana att träna fötterna. Så att det är det. Och sen så utifrån de testerna så ser jag ju var du befinner dig. Vad kan du inte? De är ganska nakna.
Mm.
Omöjliga att förklara bort.
Ja.
Du kan inte det här med hem. Vad betyder det? Så, ja.
Du är klen kanske som fysion sa
till
dig.
De flesta är ju det.
Ja.
Och jag är ju väldigt ärlig med de som kommer till mig. För det vill jag att folk är. Betalar jag och går till någon så vill jag inte att någon ska komma och liksom säga vad jag vill höra. För jag är ju där för jag har problem och jag är trött på det. De flesta som kommer till mig och provat det mesta som jag själv köpte inlägg, höll på med olika dämpade skor och provade allt. Jag vet inte hur mycket sånt jag hade. Till slut så bara, men det här funkar ju inte. Och det här symptomträsket som vi har med allt med plantarfasit och hälsporrar och gubbvader och hallux valgus och allt vad det är för någonting. Så ska det inte vara.
Nej.
Det är inte rimligt. Och det är också så här. Ibland då så får ju vi lite kritik då som jobbar med det här för att det verkar lite konstigt. Men det är ju inte så att det är för att folk lever på sin fot som gör att vi har så här ont.
Nej, det är väl raka motsatsen.
Det är raka motsatsen. Ja. Så att det är ju det är för att vi inte gör det.
Ja, och sen kanske vi ger oss ut då i då fel skor och kör löpning.
Och då är det skons fel.
Och väldigt hård belastning på foten.
Ja, och då är det skons fel.
Ja, just det.
Det är inte jag som är klen.
Nej.
Det är inte mitt fel.
Jag förstår ju att det är individanpassat såklart, men kan du liksom beskriva liksom någon enkel liksom fotstyrkeövning? Vad till exempel kan vara någonting som du liksom rekommenderar att man gör?
Ja, men en sån här superenkel sak som alla kan stoppa in så här, det är att borsta tänderna på ett ben varje morgon.
Jag bara, oj.
Ja, det är ingenting du blir stark av på det sättet, men du får kontakt med din fot igen.
Ja.
Du får stå på en fot. Alltså vi går ju inte på två fötter framåt. Vi går med en fot i taget.
Ja, och löpning är ju en enbens. Vi är ju på ett ben.
Ja. Och om inte löpning är fotarbete, så vad är då fotarbete?
Vad kan vara en liksom, progression av det här då? Om man känner att man vill liksom, nu kan jag borsta tänderna och stå på ett ben. Det känns ganska bra på båda benen.
Ja, båda fötterna. Jag kan blunda. Jag kan stå och blunda och händerna i sidan på ett ben i en minut utan att släppa händerna, utan att sätta ner den andra foten.
Mm.
Då har du fått liksom hyfsad kontakt med foten.
Mm.
Kan du inte det så beror det på en massa saker. 95% kan inte det. Och det är rätt intressant. Vi kan inte stå stilla på vår fot i 45 sekunder och blunda. Då trillar vi. Så stabil är människan idag.
Så det är egentligen någonting som alla borde kunna?
Ja, absolut.
Men löparskomässigt då?
Ja.
Vad borde man springa i?
Det beror sig på var man springer. Alltså, jag då som i princip bara springer ut i naturen. Jag har ju en typ av sko. Där vill jag ju ha så lite som det bara går. För där är ju naturen, dels har jag all dämpning jag behöver i kroppen. Och sen är naturen helt asymmetrisk. Mm. Och jag sätter fötterna olika hela tiden. Jag möter kär, jag möter ängar, jag möter allt.
Du kör obanat?
Ja, mycket.
Ja.
Jag frispringer mycket.
Ja, det är du och Anders Wallensten.
Ja.
Och några till.
Och några till.
Okej.
Jag har sprungit mycket med Torjeby också.
Ja, ah, just det, Marcus. Mm. Ja, men han har gästat flera gånger här. Mm. Men ja, någonting har du på fötterna.
Ja. Alltså det är också jag springer på väg, vilket händer ibland. Jag har ju dämpade skor.
Och vad har du för skor då?
Jag springer i Altra.
Och det är ett märke som du samarbetar med också.
Ja, kan man säga.
Kan vi ju bara nämna. Men du gillar ju deras, det finns anledning till att jobba med dem.
Och det står jag för alla dagar i veckan. Jag har inte betalt av dem.
Nej.
Utan vi säljer dem där jag jobbar. Mm. Av enkla anledningar att de stämmer med foten.
Mm.
Så att ibland så behöver vi en annan uppfinning för att hantera en mänsklig uppfinning, som vi var inne på. Och plana hårda ytor är en sån uppfinning. Mm. Och jag har enorm glädje ibland av att springa iväg. Jag menar en sommarmorgon ute där vi har vårt sommarställe ute i skärgården. Där finns tyvärr bara en väg runt ön och den är asfalt. Men jag älskar det.
Mm.
Det böljar sig fram och ja, du vet de där krispiga
morgonerna. Jag tycker det kan vara skönt att bara koppla bort ibland att man inte behöver tänka på var man sätter fötterna utan bara... Men det, jag har ju inte kommit lika långt i min fot, vad ska man säga, utveckling.
Men det finns absolut ett lugn att springa på vägar som jag kan också ohyggligt mycket uppskatta. Du kommer in i en annan meditativ, det är två olika fantastiska saker. Och då behöver vi oftast dämpning. Det finns ju personer som absolut kan springa hur långt som helst på vägar i princip barfota grejer. Men det är inte liksom, alltså vi har ju sådana normkurvor, hur människor, det finns alltid... människor som är i kanterna på dem.
Ytterkanterna
på dem. Ja. Och de blir ofta också role models för alla.
Ja, tyvärr är det ju så.
Och det blir tokigt.
Ja.
Så att jag rekommenderar absolut att springa i typ Altra. Det är
0 mm dropp i dem, ska vi säga. I alla Altra-skor. Det vill säga ingen höjdskillnad.
Nej.
Apropå det här med klacken.
Precis.
Ja.
Och det är en process. Jag hade ju en resa i det själv.
Ja.
Jag gick ju för fort fram med allting.
Ja.
Så jag fick ju skitont i framförallt vänster hälsena.
Ja.
Det gick ingen bra alls.
Så man måste fasa in det här.
Det är jätteolika. En del kan kliva direkt.
Mm.
Både sig helt på. Jag hade stått i en skridsko otroligt länge. Då står du egentligen i en klack. Du står framåtvinklad, otroligt offensiv. Hela mitt system, muskler, allting var extremt laddat i sprintläge. För det är egentligen vi sprintar som galningar på skridskorna. Mm. Så för mig var det, så när jag slängde väck det så var det ju, blev det ju jättefel. Så jag fick ju börja om och så fick jag ta det successivt. Därför är det bra att ha någon som kan hålla i handen med det. Och se liksom var man befinner sig i den processen. Men när du kan det så är det väldigt, väldigt bra för kroppen. Och det finns ju en del som då säger så, men jag kan inte för jag har det och jag har det och jag har det. Och det är ju väldigt få av oss som har per definition handikapp på det sättet som gör. Men däremot så är det ganska vanligt, i och med att vi har så svaga fötter och tappar så mycket muskler i fötterna. Många har ju atrofi, alltså muskelförtvining.
Ja.
Fast vi vet inte om det.
Man kan inte se det.
Jo, om du vet skillnaden på naturlig fot och inte.
Ja.
Skulle du titta på min fot och jämföra kanske med din fot så skulle du se två helt olika fötter muskulärt.
Ja, det är nog en hel del atrofi, eller vad det nu heter,
fot kan jag tänka. Ja, men det händer samma sak som du gipsar armen.
Ja.
Det här är ingen rocket science. Nej. Vi stänger in fötterna, låter dem inte jobba och de blir klena.
Mm.
Det är liksom inte egentligen konstigt än så.
Men får jag bara fråga då, så många som lyssnar på det här, nästan i stort sett alla tror jag, vill utvecklas och bli snabbare löpare. Då så tänker jag så här att istället för att trycka massa intervaller och hela tiden sträva efter att liksom öka tempot på intervallerna, borde folk tänka snarare träna upp sina fötter. Och att man därigenom skulle kunna bli snabbare bara genom att göra det, istället för att hela tiden, jag måste köra snabbare på mina tusingar, eller vad det nu kan vara. Vad tycker du?
Absolut. Det vet jag ju när jag höll på. Det värsta jag visste var ju att jag var skadad. För att det var ju inte egentligen att jag... kanske nådde bara 90% av mitt max på det passet som gjorde att jag inte blev bättre. Det var ju utebliven träning som ställde till det.
Ja, och det skapar väldigt mycket ångest hos människor, märker jag, på mina följare.
Det gör det.
Ja.
Och det har jag i min filosofi kring vad det är. Men absolut.
Vad är det för filosofi då?
Nej, men jag tror det är så här att jag möter så mycket människor en till en och har så mycket samtal med människor som öppnar upp sig vad som händer när de inte funkar. Och jag tror det är så enkelt att ser vi det här utifrån en artsperspektiv då, än att du är poddare och du är det och du är det, utan vi är ju samma, vi är human beings. What does it mean being a human? Och med utgångspunkt då att vi är samma som våra förfäder, så blir vi skadade så hamnar vi utanför gruppen.
Ja, man vill ju inte ha någon som är sjuk eller skadad, obrukbar.
Nej men alltså rent, och det här har en del provocerar det här jättemycket. Men om
jag förstår.
Alltså det sitter så djupt i vårt DNA, i våra gener. Vi är samlare och vi är lata. Och vi är otroligt rädda för att bli övergivna och ensamma. Och skada i vårt system, i vårt nervsystem, det är direkt kopplat till det.
Men, är du med? Värdet som människa på något sätt.
Ja, men också alltså, idag så kan vi ju bara, vi behöver inte jobba för att vi ska vara varma. Vi behöver inte jobba för att vi ska vara mätta.
Nej.
Alltså fysiskt jobba för det.
Men jag tänker också att man hamnar
är du med vad jag far efter?
Ja, absolut.
Och det finns något otroligt viktigt just i det här. För att den stressen som finns i oss när vi blir skadade gör ju att vi bredder nästan göra vad som helst.
Ja.
För att vi är så otroligt rädda för att hamna utanför.
Mm.
Som art.
Ja, i den här communityn som man upplever finns i sociala medier där
ja, men det är en annan sak
kommunicerar
egentligen
med varandra. Ja, men där hamnar man ju också. Är jag skadad så känner jag många som känner, men då vill inte jag vara där för då känner jag mig utanför.
Ja. Nej, men, ja, absolut. Ja, ja, då förstår jag vad du menar. Ja, tveklöst. Och det sitter djupt i oss. Och inom olika områden.
Det har ju kommit in en hel del frågor till dig, Anders. Och jag gick igång speciellt på en fråga som är så här. Barfota eller inneskor hemma? För jag hade nämligen problem med hälsborre för några år sedan. Och då fick jag rådet att jag skulle köpa ett par Birkenstock-sandaler. Jag skulle absolut inte gå barfota hemma. Så nu vill jag ju veta. Vad tycker du om det här?
Nu svarar jag ju generellt.
Ja.
Absolut barfota.
Ja. Berätta mer.
Får man plantarfasit som... Ja. Var det frågan om att hon hade plantarfasit?
Nej, jag blandade in lite av mig själv här också, ska vi säga. Nej, det var bara inneskor eller barfota hemma var frågan.
Absolut, ja. Absolut barfota. Om vi utgår då från att personen inte har något symptom eller skadad, så är det absolut barfota. Vi behöver vara jättemycket tid på vår fot. Vi behöver tid på foten. Och använd foten så mycket som möjligt. Absolut inte inneskor. Många inneskor är ju också typ då sandaler, Birkenstock. Och de är ganska uppbyggda faktiskt. Plus att du måste dra den skon med dig omedvetet. Tänker du inte på att du kloar hela tiden, för den sitter inte runt hälen. Så den flappar hela tiden. Så att inneskor generellt sett är ju ingen höjdare.
Men hur ska man, alltså jag tänker om man då går inomhus och tjongar i hälen i golvet eller vad man nu gör, eller så här, ska man tänka på något speciellt i hur man rör sig då om man är barfota och inte så van att vara barfota?
Nej, egentligen inte, utan var observant på liksom, många blandar ihop träningsverk med skada.
Ja, det är sant.
Mm.
Ja.
Vi är inte vana träningsverk.
Nej, men du sa ju det, återigen det här när du skulle träna barfota för första gången.
Och jag fick ju alltså en sån träningsverk så att det blev nästan inflammation.
Men till och med du hade svårt att skilja den här träningsverken från...
Jag var inte van vid det. Nej. Jag fattade inte vad det var för någonting. Jag trodde att jag var alltså helt paj.
Ja.
Och det hade ju kunnat bli också.
Så hur ska man veta som vanlig amatör där ute liksom, utan din erfarenhet, vad som är liksom bra, ont och vad som är träningsverk eller skade... begynnande skada?
Nej, men det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Och det är jättesvårt att svara på det så här. Mm. För att det är ju helt beroende på hur den foten ser ut. Beroende på vad den har för... Alltså, en fot kan ju vara extremt svag och ha samma symptom som en som är mycket starkare i foten. De upplever samma symptom, men lösningen kan ju vara helt olika. Så det är jättesvårt att svara på det. Men generellt sett ska vi vara mer barfot. Alltså vi ska vara mer på vår fot. Och nu när det börjar bli varmt, skulle folk på allvar förstå vad en barfota promenad ute i naturen ger. Alltså skulle du och jag göra en kul grej, sätta en GoPro-kamera på en fot 2 decimeter från och följa den foten när den rör sig ute i naturen. Och se hur musklerna spelar i fötterna, hur den kramar, hur den vinklar, hur den vrider och vänder. och vi förstår vad den starka foten gör för resten av kroppen, så skulle alla göra det. Men det är inte normalt idag. Så nej, någonting som är 100% naturligt för oss som människa är inte normalt. Och någonting som är 100% onaturligt, att leva inne på hårda plana ytor i skor, det är normalt.
Ja, när du uttrycker det så jag håller med, det blir ju
och det blir, och det är det, när vi då är så otroligt mycket i den här världen så att vi liksom, vi är så disconnectade och så omedvetna om vår egen egentliga fot, så blir ju det blir, ofta blir ju samtalen väldigt onyanserade för att man pratar inte utifrån hur är det menat egentligen då.
Alltså, ju mer jag pratar med dig, ursäkta att jag avbröt det här, men ju mer jag pratar med dig, desto mer tänker jag så här, hela den här trenden med löpning på asfalt och alla gadgets som hör ihop, alltså den är ju ganska knäpp.
Ja. Det är den.
Jag har ingen jobb längre.
Nej. Jo, det har du. Men faktum är att, jo, men alltså, jag älskar ju all, vi ska ju röra på oss, och ju fler som rör sig är bra. Men,
ja, men hela är det, inramningen.
Ja, nej, men det är så sjukt mycket fasader.
Ja.
Nu blir jag väldigt spontan. Jag är så brutalt trött på det. Och det som är så kul, Peter, när folk kommer till mig, och så det är så mycket liksom, ja, gadgets och prylar och alltihopa och tjofadrittan och sådär. Och sen så bara, men okej, av med grejerna, av med skorna, av med strumporna, nu kör vi. Då börjar liksom folk så här, fnissa lite grann, börjar ursäkta sig för sina fötter, börjar berätta det och det och det och det och det. Och jag har ju också haft ledningsgrupp och sådana där jag var innan, där jag har börjat liksom då, eller bett om det, okej, av med skor och strumpor. Så sitter de där i sina kostymer och du vet, folk börjar det är någonting med foten, vet du.
Vad är det som är svårt med foten då?
Jag vet inte. Folk verkar skämmas för sina fötter. Ja, men du vet, då tar vi bort de här filterna. Vi tar bara bort. Det är du och din grund.
Men de kanske har fotsvett och det luktar
illa. Ja, varför har de det?
Ja, de sitter med...
I skor och strumpor.
Ja, precis.
Sitter du i en jävla lökig t-shirt i samma t-shirt hur många dagar som helst, kommer du lukta...
Ja, men, och jag,
junk jag, under armarna också.
Ja, men min son sa till mig häromdagen, för jag är ju, går i och för sig runt mycket i mina Birkenstock, men jag går barfota i mina Birkenstock. Och då så sa han till mig häromdagen, mamma, dina fötter ser ut som en gammal människas fötter.
Okej, vad menar han med det?
Ja, jag frågade det. Ja, men du har så här ådror och det är lite, alltså att det var lite blodådror. Är det bra?
Ja, men det...
Ja. Mm. Nej, men så här, så jag har ju alltid velat ha släta fötter. För jag tycker att det är ju snyggt om man ska ha sandaler på sommaren. Och jag har skämts, jag har till och med haft liksom strumpor. Alltså gått runt mest i sneakers på sommaren. För att jag skäms över att fötterna ser lite så här, ja, men gamla ut.
Det låter som att du har mer naturliga fötter.
Ja, min mammas fötter ser ju likadana ut. Och det är väl lite ärftligt kanske. Det är som att vi har ju ådriga händer fast vi kanske inte är super...
Fast det är ju snyggt.
Ja, men enligt liksom, du vet vad man ser på Instagram och du vet överallt i skor. När får vi se en reklam för en sandal med en fot i som inte... Jag menar, nu börjar man ändå ha lite olika typer av modeller i olika storlekar. När ser vi... Fötter.
Det är så sjukt mycket pengar i skor.
Ja.
Alltså det är så brutalt mycket pengar. Och jag måste komma tillbaka till det ändå, frågan varför det blev som det blev. För det tror jag många lyssnare är jätteintresserade av. Detta hände 89-90. Det rullade ut i butikerna. Pronation och bla 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 alltihopa där. Sen var det dominerande i 10 år ungefär. Drygt. Sen kom ju hela den här trenden där någonstans 04-05 med barefoot. Born to run släpptes.
Ja.
Vilket är en fantastisk historia som landade på ett längtande folk på klena fötter. Det var så vad som
på
hände.
På jakt efter frälsning.
Men alltså många, går man igenom de här grejerna så är det inget konstigt egentligen. Om man tar bort alla filter och förstår skadeproblematiken i en klen fot. Så då helt plötsligt så börjar man prata om helt andra saker. Men det som hände då, hela branschen var på väg dit. Ninimus kom, alltså New Balance släppte sina, Asics släppte Natural Running, Vivos och Dagens Ljus. Five Fingers kom, Merrell blev stora då. Alltså, allting var på väg dit. Mm. Sen kom ju den här problematiken kring, jag vet att Five Fingers blev stämda.
Varför då?
Jo, men det var ju en sån jäkla drev om att, det kom ju fram sen att det var ju vilseledande reklam. De skrev typ något sånt här, springer de här skorna så blir du inte skadad.
Ah, ja.
Och så kan man ju inte säga.
Nej.
Nej. Självklart inte. Så att, och då, men det som hände då i hela den vevan, det var ju ute i butikerna, så började ju faktiskt också omsättningen sjunka, för folk gick ju sönder, för det var jättemycket mer melamanistiska skor. Och vad händer då? Jo, då bombar inläggsindustrin igång.
Ah, ja.
Och sen så ser vi nu då, det finns en falang som överlevde det, för det blev så stort ändå med barefoot. Och så kom trailvärlden igång, och den är ändå lite mer minimalistisk. Men sen så kom ju också den industriella reaktionen, och det är den vi ser nu med alla de här extremt dämpade skorna.
Ja, men hocka.
Ja, men hela den världen. Ja. Och jag ser, det
är vad bara, tycker du om dem då?
Nej, men det är ju, alltså jag är försiktig med att hänga speciella varumärken så. Men om vi pratar om just det här dämpade fenomenet, nej men det är en Muppet Show. Alltså det är helt crazy. Det är en industriell reaktion bara. Och det är därför jag säger att har man inte jobbat med sälj och marknad och vatt i det, alltså det har ingenting med teknik att göra, det har ingenting med löpning att göra, det har ingenting med anatomi att göra. Alltså skor gör ingenting. De begränsar dig eller skapar förutsättningar för kroppen.
Kjell-Erik Ståhl har ju pratat väldigt mycket om det här med skodoping och som menar att liksom, hans tid på svenska rekord fortfarande gäller. Och man såg ju hur hans skor såg ut. Det var ju verkligen en race flat, kan man säga. Vad tycker du? Är hans prestation större än dagens skodopade prestationer?
Ja.
Men jag håller med. Alltså, men sen återigen så kan man ju inte blunda för utvecklingen. Och motionärer kommer alltid vilja ha...
Men vi håller inte på med utveckling nu.
Nej.
Vi måste förstå, alltså vi måste ändå, vi har ett resultat.
Ja.
Om du tittar på alltså, hur mycket skadespaltmeter det skrivs om. Mm. Och du kan träffa alltså, löpare idag. Och det blir också så här... Jag får ju ibland när jag föreläser om det här att vi kan ju som art springa. Men många är ju inte är liksom redo att springa. Löpning är tufft.
Mm.
Många säger, shit, du spelar hockey hela livet, det måste vara stenhårt. Ingenting mot löpning. Löpning är fruktansvärt hårt och belastande för kroppen. Mm. Det kräver att kroppen är ganska bra trim för att klara av belastningen, vad löpning är för någonting. Och det pratas ju också för lite om det, för det är väldigt romantiserat. Absolut. Att springa.
Ja, men hur borde man träna egentligen?
Det beror på vad du vill ju, men de flesta som jag träffar ändå, jag jobbar med en del elitidrottare, men majoriteten är ju som du och jag. Glada motionärer som vill, som är olika bra och såklart.
Och som kanske inte har det här liksom fantastiska, naturliga löpsteget. Kjell-Erik Ståhl till exempel menar ju på att han drabbades aldrig av skador därför att han hade liksom en optimal biomekanik. Så att han liksom rör sig rätt.
Nej, men vi har ju olika genetiska förutsättningar. Så är det ju.
Det var det jag menade.
Ja, absolut.
Löpning faller ju sig mer naturligt för vissa människor och inte för andra.
Yes.
Ja.
Men det vi pratar om som inte är de här elit, utan vi pratar om den breda massan, så springer ju de flesta och vill vara igång och för att det ska vara hälsosamt, inte för att vara skadade. Men nästan alla är ju skadade.
Ja, så är det ju.
Och då måste ju börja ringa någon klocka. Liksom. Hur kan det här komma sig? Du skulle aldrig ha den här retoriken kring någon annan kroppsdel. Du skulle aldrig kunna springa på det. Alltså, men jag är nu för svag i hamstring, jag är för svag där. Liksom. Du hör ju aldrig liksom, den breda massan säga, jag undrar om mina fötter är för klena. Mm. Det är ändå den jag landar på. Jag springer ändå på mina fötter. Det var ju det som jag kom fram till när jag sprang på Östermans IP där. Jag bara, fan, jag kan inte springa på min egen fot.
Men hur lång tid tycker du att det tar från då, om man befinner sig på 30-40% eller vad det var du gjorde där?
Mm.
Du kanske till och med var bättre än många andra, vad vet jag. Men hur lång tid tar att bygga upp sina fötter till en liksom, hyfsad, acceptabel nivå?
Det är också hur långt det är att snöra.
Ja, okej. Okay.
Men
jag
var tvungen
att fråga den frågan.
Ja, absolut, för det är jättevanlig. Nej, men alltså, investerar du, nu generaliserar jag, och jag verkligen liksom... Olika människor är olika smärttåliga, olika människor är olika disciplin och så vidare och så vidare. Men rent liksom för att vänja muskler, struktur och senor, är du beredd att investera liksom ett år? Och det är inte att du inte kan springa under det året, men är du dedikerad ett år? Börja från början, inse att du har nog en ganska klen fot. Börja bygga muskler, vänja senor, vänja nervsystem, liksom att få igång den här grejen och hur foten är kopplad till vaden, till hälsenor och vidare upp i kroppen, så kommer du fruktansvärt långt. Och då kan du ju sen använda en sko. Alltså, är du med? Så det är inte det att en del, du springer runt barfota, nej, jag springer i sko men jag tränar mina fötter. Så när jag springer barfota så är det ju styrketräning. Det är det många inte förstår. Det är ren, det är som att gå på gymmet.
Och det gör man inte hela tiden.
Nej,
nej.
Alltså det gör jag det kanske 5% av min tid som jag springer.
Ja, det här är ju ett ämne som engagerar och jag kan ju, här skulle man kunna sitta och prata länge, men vi måste tyvärr avrunda för den här gången. Men jag har en känsla av att om du vill så är du välkommen tillbaka.
Jättetrevligt, det gör jag gärna, vi har mycket att prata.
Ja, det har vi. Men, och då tänker jag så här, de som lyssnar här undrar säkert, hur får man tag på dig? Om man vill boka in en analys eller föreläsning eller vad det kan vara.
Jag jobbar på Pluspraktik i Kristianstad. Där kan man hitta mig på www.pluspraktik.se. Och jag jobbar också, jag gör online analyser nu på fötter sen ett par, tre månader tillbaka. Funkar extremt bra. Sen gillar jag ju det personliga mötet såklart. Men det funkar jättebra.
Ja, men det är skönt att man kan boka dig fast man är i Treriksröset kanske.
Yes. Ja. Så jag har folk från hela landet nu som vi träffas via digitala medier. Och det är jättebra. Annars kan man komma till oss också. För det är en investering för livet.
Och du har gett ut...
Jag har skrivit en bok som heter Fottrappan. Det är en digital, det är egentligen kunskap.
Ja.
Det är ju en digital sammanfattning av allt jag har sett. Och vägen tillbaka. Alltså, du och jag har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Och jag har sammanfattat hur ser stegen ut.
Mm.
Och vad är alltid med i resan tillbaka.
Och... på Instagram så heter du, som jag sa i början här, Fotanders. Ja.
Yep.
Och nu ser jag faktiskt i kontrollrummet där hur producent Erland sträcker ut sin fot. Är det den du har hälsborren på, Erland? Vi kanske ska prata lite om det här ute då sen.
Ja.
Men vi rundar av nu. Jag tackar dig så jättemycket, Anders, för att du ville vara med.
Tack så jättemycket.
Och stort tack till dig som lyssnade. Maratonpodden är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Passa på att gå in på Facebook eller Instagram och tyck till om avsnittet. Och ge jättegärna förslag på kommande gäster. Sköt om dig, ha det bra, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.